Hej och välkomna till krimkalenderns påskkrim 2021.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och nu gör vi alltså 4 avsnitt till påsk igen.
Mm, jajamensan, och vi är ju riktiga true crime-nördar och kommer därför göra djupdyk ner i varje fall.
Och vi har ett Instagram-konto som ni jättegärna får följa som heter krimkalendern. Och där kommer vi lägga upp bilder som har med alla fall att göra, så in och följ.
Mm. Och vi har ju skaffat en Patreon-sida där man kan gå in och bli månadsgivare. Det gör att vi har möjlighet att göra fler avsnitt, och hittills har det kommit ut 1 bonusavsnitt i månaden på Patreon som tack. Och de månader vi inte gör gratisavsnitt så kommer vi göra vårt allra bästa för att få till ett bonusavsnitt.
Mm, och hittills har vi ju lyckats ganska bra, va?
Jajamensan. Mm.
Men idag så är det ju då Jenny som avslutar den här påskkrim med ett fall.
Det är ju det. Är du redo?
Mycket. Direkt. Jajamän.
Då kör vi. Bradley Tomes föddes 1993 i Preston i Storbritannien. Preston ligger nära den västra kusten i mellersta England, alltså mot Irland till.
Mm.
Bradley beskrivs som ett glatt barn. Han var positiv till det mesta och lät sig sällan nedslås av en negativ händelse. Han har beskrivits som någon som ger energi, alltså motsatsen till en energitjuv. Bradley älskade djur. Och han var särskilt fascinerad av fåglar. Från den dagen han lärde sig läsa läste han allt han kom över om djur. Och särskilt om fåglar då. Och de gånger familjen besökte något zoo så var det vid inhägnaderna för fåglar han fastnade. Redan i tidiga tonåring var han något av en expert på djur. Bradley gick ut skolan med godkända betyg, men inte mer. Men i alla fall tillräckligt för att han skulle ha olika valmöjligheter för att välja när, om man ville plugga vidare.
Mm.
Men han visste liksom inte, skulle han börja jobba eller plugga vidare eller, och med vad? Det var svårt. Han visste liksom inte vad han ville göra i framtiden. Så han började med att ta ett olika ströjobb. Fast egentligen visste han vad han ville göra. Det var en hemlig dröm han hade som han trodde var helt onorbar. Att få arbeta med sitt intresse fåglar.
Jag tror att alla har någon sån där grej.
Eller hur?
Vad var din grej?
Min grej var att få skriva.
Men det får du ju göra
jag
nu.
Jag vet, det blev så.
Många manus.
Jajamensan, det blev så. Mm. Det är väldigt kul. Jag är väldigt glad över att det blev så till slut.
Jag ville bli musiker. Nåja, det blev inte så.
Det blev inte så.
Men, nu, jag har andra drömmar. Ja. Och det är många av dem som ändå. Man gör om, men det är ju inte alla drömmar man gör om till plan.
Nej.
Och det är ju ett övervägande man gör säkert.
Så är det ju. Och saker kan ju ändras under tidens gång också.
Ja, gode tid.
En dag såg han en annons i tidningen. South Lake Safari Zoo, ett zoo i närheten av Preston, sökte personal. Bradley hade sett väldigt många av Storbritanniens olika zon. Och just South Lakes var ett av hans favoriter. En av anledningarna var att de förutom den vanliga zooverksamheten arbetade med att föda upp olika arter av utrotningshotade och hotade djur. Och där var jag faktiskt tvungen att googla vad skillnaden var mellan utrotningshotade och hotade. Och det liksom utrotningshotade är verkligen akut. De försvinner snart. Och hotade är att de ligger som på en lista att om man inte gör någonting så är de borta om 100 år typ.
Mm-hmm.
Och det Bradley helst ville göra var att arbeta med fåglar. Och det stod liksom inte annonsen vilken typ av jobb det var. Men för honom spelar det ingen roll. Fick han jobba med vad det än var. På sot, så skulle han ta det.
Han skulle ju få vara i närheten av fåglar om inte annat.
Precis, och fick han visa vad han kunde han ju.
Ja. Just det, man får in en fot.
Ja, precis. Han skulle snart fylla 19. Det började liksom bli dags att sluta hoppa runt mellan olika små ströjobb. Han ville hitta någonting som han verkligen ville göra, inte bara nu utan också i framtiden. Men han tvekade. Hans självförtroende var redan ganska lågt. Och ett avslag skulle göra honom deprimerad. Han visste ju att han inte hade några kvalifikationer alls. I alla fall inga dokumenterade. Men till slut beslöt han sig i alla fall för att försöka. Han skulle våga. Och till sin förvåning blev han faktiskt kallad till intervju. Bradley dök upp på intervjun i nystruken skjorta och kostym. Och nu ångrar han sig så otroligt att han inte har pluggat vidare till djurskötare. Då skulle läget varit helt annorlunda nu. Nu tävlar han ju mot andra sökanden som säkert hade helt rätt utbildning.
Mm.
Men efter att ha pratat med Bradley i nästan en timme så var personalchefen och chefen för djurskötarna helt säkra. Det här var rätt person för deras zoo. Utbildning eller ej. Det var uppenbart att Bradley kunde minst lika mycket som en person med utbildning. Och hans öppna, positiva sätt gjorde att de tyckte om honom direkt. Så Bradley fick jobbet. Och det var inte vilket jobb som helst. Det hade inte stått i annonsen som jag sa. Men avdelningen där sot hade störst behov av personal. Det var i den del av sot där fåglar finns.
Men åh, sånt som aldrig händer i verkliga livet.
Nej, eller hur? Dagen efter intervjun fick Bradley samtalet. Bradley kunde inte tro att det var sant. Han blev inte bara erbjuden jobbet, vilket hade varit nog för att göra honom helt överlycklig. De erbjöd honom dessutom att arbeta i aviariet. Aviariet heter det tydligen, fick jag googla. Det här inhägnaden av fåglar.
Mm, men det känns logiskt.
Ja. Och personerna som hade intervjuat Bradley, de hade haft rätt magkänsla. Att anställa honom visade sig vara lika lyckat som det hade verkat på intervjun. Bradley imponerade på sina kollegor med sina kunskaper om fåglar och han var dessutom trevlig. Han blev snabbt den person som man gick till om man hade en fråga om fåglar som han själv inte kunde svara på. Så att han var liksom mest nyanställd, men han var ändå den som
var mest kunnig. Ja. Liksom. Ja.
Men 2015, när Bradley var 22 år, alltså han hade jobbat där nästan 4 år, då förändrades allt. Han hade trivs jättebra under de här åren. Och hans kollegor och chefer likaså. Men då hände ett antal tragiska saker i hans privatliv. Och jag har inte lyckats hitta vad det är. Mm. Men det har uttryckts ordagrant ett antal tragiska saker.
Mm.
Det vill säga flera, och de är tragiska. Men de här sakerna gjorde i alla fall att han tappade fotfästet helt. Han kunde inte hantera det som uttrycks som sorgen. Han började dricka alldeles för mycket alkohol. Och efter ett tag började han ta droger. Han började dyka upp på arbetet rödögd och bakis. Till slut, 2016, alltså ett år senare, så bestämde han och hans chef tillsammans att det var dags för honom att sluta. Han behövde ta tag i sitt liv. Sen kanske han kunde komma tillbaka till sot igen. Men Bradley lyckades inte få sitt liv på rätt kurs igen. Under det senaste året när han hade missbrukat hade han förlorat många av sina vänner. Och han trodde inte att han hade någon som skulle vilja stötta honom om han skulle försöka bli drogfri. Och han försökte göra det själv, men han klarade det inte.
Vad hemskt.
Ja, han behövde liksom ha någon.
Och han kanske hade någon
som han inte trodde.
Ja.
Ja. Och så kan det ju mycket väl ha varit. Men det slutade i alla fall med att han fortsatte att missbruka. Men det var omöjligt att bekosta ett missbruk utan ett jobb. Det hade varit svårt redan när han hade ett jobb. Och varje gång drogerna började gå ur kroppen mådde han fruktansvärt dåligt. Han skulle göra vad som helst för att få tag på mer droger. Vad som helst. Den 22 juli 2018, alltså 2 år efter att han hade sagt upp sig, besökte Bradley sin gamla arbetsplats. Han saknade sot. Men det var egentligen inte därför han var där. De 2 gångna åren hade varit förfärliga. Han hade tagit ströjobb igen, vad som helst. Ändå hade det varit svårt att få jobb. Han hade gjort allt han kunde, förutom olagliga saker, för att få tag på droger. Dygnet hade varit ett ständigt jakt på pengar och knark. Hans liv hade blivit en mardröm, han inte visste hur han skulle ta sig ur. Men nu hade Bradley kommit på hur han skulle kunna tjäna pengar. Stora pengar. Drogen hade fått Bradleys känslor att mattas av. Beroendet gjorde att jakten efter droger var det enda han kunde koncentrera sig på dagarna. Men om han fick tag på mycket pengar skulle han kunna köpa ett så stort förråd av droger att han skulle slippa kämpa så varje dag. Det var liksom hans tanke i alla fall. Då skulle han kanske kunna styra upp sitt liv igen.
Mm.
Den tanken, det lär ju inte funka så bra, men det var i alla fall hans plan. Besöket på sot den dagen skulle kunna kallas för ett rekogniseringsbesök. Det fanns ett par saker han behövde kolla upp helt enkelt. Bradley gick runt och tittade in i alla djurhägnen och hälsade på sina gamla kollegor. Och de som hade varit hans närmsta kollegor blev nedslagna när de såg honom. Det var uppenbart att han inte mådde ett dugg bättre nu än när han hade slutat. Bradley var mager och hade mörka ringar under ögonen. Det mörkblonda håret var flottigt och han flackade lite med blicken när de hälsade. Det var något stressat över honom. När Bradley gick runt och tittade på de olika djuren såg det ut som att han egentligen ville springa därifrån. Det var som att han tvingade sig själv att gå långsamt. Tvingade sig själv att se ut som att han verkligen var där för att se på djuren. Men hur än var med den saken så var det kul att se honom i alla fall. Även om det var ledsamt att se vilket skick han var i. Men han hade varit saknad ända sedan han hade slutat. Det hade han verkligen. Den natten kom Bradley tillbaka till Sot. Men den här gången tog han en annan väg in. Huvudentrén var stängd och där satt det dessutom kameror. Och kameror var någonting Bradley ville undvika till varje pris. Han klippte hål i stängslet in till fågelinhägnaderna. Snabbt smög han fram och klippte ett hål där skedfåglarna hölls tillsammans med andra mindre fåglar. Och nu kanske du undrar vad en skedfågel är?
Mm, faktiskt.
Mm. Den tillhör släktet vadfåglar. Och det är såna fåglar som man ofta ser stå i vatten eller närheten av vatten med så långa ben.
Mm.
Och förutom de här långa benen som oftast en ganska strömlinjeformad kropp. Och de här skedfåglarna just, de är vita, ibland lite gråaktiga till färgen. Och från näbbens spets till stjärtspetsen är den ungefär 80 cm lång. Och väger mellan 1,5 och 2 kilo. Så en ganska mittemellan stor fågel. Bradley var alltså där för att stjäla fåglar. Och det gjorde han. Han fick med sig 12 stycken skedfåglar. Men även 3 stycken aror, alltså en slags papegoja.
Mm.
Det är inte känt hur han fick med sig så många och hur han transporterade dem. Eventuellt så la han dem liksom i olika påsar. För att frågan är om han hade tid att sätta in dem i burar, då måste han ha haft någon typ av transport. Och...
Just det.
Eftersom Bradley hade klippt stort hål i inhägnaden så började fåglarna som var kvar där inne bli nyfikna förstås. Så de gick ju fram för att kolla läget och många stack.
Mm.
Och några timmar senare så upptäcktes stölden. Och nu tänkte jag göra en avstickare från själva fallet och prata lite om stölder av djur generellt.
Mm.
När jag skulle göra det här avsnittet hade jag bestämt att jag ville göra något fall som inkluderade djur. Så det visste jag redan från början. Men det jag hade i tanken var till exempel insmuggling av exotiska djur som ormar.
Just det.
Som åker genom tullen i en resväska typ.
Mm.
Men så stötte jag på lite olika fall där djuren stulits just från djurparker och även från djuraffärer. Och det var någonting som jag trodde var jätteovanligt. Men så är det tydligen inte. Det finns flera zon som faktiskt nästan har gått i konkurs. För att de har blivit av med så mycket djur.
Oj!
Och det, jag förstår liksom inte hur det går till. Jag läste om ett zoo i Tyskland som verkligen hade sagt att någon kom på morgonen, då var det tomt överallt.
Mm.
Man undrar liksom hur... Ja. Men i en artikel i National Geographic från november 2017 så beskrivs det hur organiserade brottslingar bryter sig in på nätterna och stjäl djur. Och just den här artikeln fokuserade på Tyskland. Men författaren skrev att det var ett problem över hela världen.
Mm.
Och vill du gissa vilket djur som hör till de mest populära som jag tänker berätta om nu?
Ormar.
Nej, det skulle man kunna tro. I artikeln stod det att det var mest populärt, men det kanske just i Tyskland. Lejon. Det är lite otippat tycker jag. De måste vara knöliga och få ut. Och i motsatt ände, eller hur man ska uttrycka sig, från den organiserade brottsligheten så finns det de väldigt oorganiserade lustigkurrarna som tycker att det är lite festligt att liksom släppa ut djur.
Ah.
För sådana finns det också.
Just det.
Men berättelsen om Bradley Toms, den är ju inte slut än.
Mm.
Så vi hoppar tillbaka dit.
Mm.
Och när jag pausade berättelsen så hade ju personalen precis kommit dit.
Mm.
Och upptäckt att det var hål och försvunna fåglar. Bradley blev ganska snart misstänkt. Hans kollegor hade ju dagen innan anat oråd. För han var så nedgången och han såg inte ut som den Bradley de kände. Och just att han betedde sig lite liksom stressat. Det såg inte ut som ett nöjesbesök.
Nej.
Alltså när polisen frågade dem om de kunde tänka sig någon som hade gjort det här så gav de ett enda namn. Bradleys. Och polisen åkte direkt hem till Bradleys lägenhet i Lancashire där han numera bodde. För att de ringde inte innan för de skulle överraska honom mitt i gärningen tänkte de. Men när de kom dit så möttes de med Bradley som var helt oförstående. Och det fanns inget spår av fåglar i lägenheten. Och ingen liksom utrustning. Ingenting.
Mm.
Och de tittade även efter, för att så många fåglar som han tog, så tänkte de att han kanske skulle ha rivmärken eller någonting.
Just det.
För att förmodligen så sövde han ju inte alla, utan han tog dem bara. Men ingenting. De försvunna fåglarna hade ett värde av 20 000 pund, alltså ungefär 200 000, lite drygt.
Men är det då inklusive de som faktiskt flydde då genom hålet som blev uppklippt, eller kunde de identifiera vilka det var som var stulna?
Ja.
Aha.
Lite senare.
Mm.
Nej, men de här fåglarna som han tog, det var de mest sällsynta som fanns där. Och de visste ju att han
hade kunskap.
De visste att han hade kunskap om värdet, så att de kunde typ gissa vilka det var. Och de här skedfåglarna, det var alla skedfåglar i hängnet som var borta liksom.
Mm.
Den 27 oktober samma år, alltså 3 månader efter den här stölden, så hade allting lugnat sig. Förövarna hade aldrig hittats, men fåglarna som var kvar hade fått nya, säkrare hägn. Men då var det dags igen. De 12 skedfåglarna som hade stulits i juli, de hade dött den efter den. Och när Bradley till slut lyckades hitta en köpare, så var det bara 4 stycken som fortfarande levde.
Mm-hmm.
De pengar han fick tog slut alldeles för fort. Han behövde skaffa mer. Bradley tog sig in genom gallret igen. Den här gången hade han siktet inställt på en annan sorts fågel. Det var kärleksparet Penny och Pablo. De var båda 15 år gamla och en sorts pingviner som heter Humboldt-pingviner.
Mm-hmm.
Och de kallas för minipingviner. Och de är ungefär 65 cm höga och väger ungefär 5 kilo.
Ja, men.
De är jättesöta, du ska få se en bild sen.
Ja, jättegärna.
Här kommer den, ska vi se.
Det är svårt att avgöra hur stora de är.
Ja, men de här minipingvinerna, de är 65 cm höga. Nu visar jag för Sofia ungefär hur mycket 65 cm är. Av minipingviner så är de största, om man säger okay. Så.
Ja, så här ser man ju bilder också där man ser en människa. Liksom. Fina.
Väldigt söta. Och de här Humboldt-pingviner, de är inte utrotningshotade. Men de ligger alltså på listan över hotade djur.
Ja.
Beståndet av de här pingvinerna minskar på grund av de kraftiga orkaner som i jämna mellanrum drar över Sydamerika.
Mm.
För det är där de finns. Och en annan orsak till att beståndet minskar är överfiskningen av vattnen runt om kusterna. Det vill säga, de får ingen mat. Och forskare tror att de inte finns kvar om 100 år.
Mm.
Och nu annonserade Bradley på Facebook.
Smart.
Ja, han hade fåglar att sälja. Och det konstiga är att han framstod som en seriös fågeluppfödare och samlare. Och han verkade all dokumentation på plats. Och 2 månader senare hade han en köpare. Och då undrar jag så här, men vem, för att den här köparen köpte i god tro. Han trodde verkligen på att han var.
Mm. Mm.
Det verkar inte helt ovanligt att man använder Facebook för att annonsera helt liksom riktiga saker.
Men hur annonserar man då? Då måste man gå in och hitta typ en fågelfantastgrupp då, gissar
jag,
eller?
Ja, jag antar det. Man kan ju inte bara göra ett inlägg i sin vanliga...
Nej, jag tänker det.
Så det måste ju vara i en eller flera olika grupper.
Mm.
Den här köparen hette Reese Oliver och var en man som bodde på gården där han var född i Nottingham. Och han samlade på fåglar. Och han drev också en egen privat uppfödning av vissa utrotningshotade fågelarter. Bland annat de här Humboldt-pingvinerna.
Mm.
Men när han fick dem så upptäckte han snabbt att pingvinerna var i dåligt skick. De var undernärda och deras fjädrar saknade glans. Penny och Pablo verkade nedstämda och energilösa. Reese bestämde sig för att han måste kolla upp hur de mådde verkligen liksom grundligt.
Mm.
Han tog dem till en veterinär. Det kändes som att det var brådskande. Och som en del av den här veterinärkollen så kollas också ett chip som alla pingviner har. Mm-hmm. Precis som hundar och katter har. Och det visade sig att chipet inte alls hade det nummer som Bradley hade skrivit i den dokumentation han lämnat. Det gick liksom inte att se vart numret gick, eller man ska säga vem ägaren var. Men det var i alla fall fel nummer. Och veterinären tyckte att dokumentationen såg lite förfalskad ut.
Mm-hmm.
Och dessutom arbetade han för South Lake Safari Zoo. Och han kände till stölden av Penny och Pablo för ett par månader sedan. Kanske var det de här. Mm. Och det kan jag tycka att han borde tänkt direkt liksom.
Att, det, ja, absolut. Ja,
med tanke på att Reese kom ju in och sa att jag har köpt de här två. De verkar inte må så bra. Men Reese Oliver, som trott att han hade köpt pingvinerna lagligt, han ringde polisen. Och polisen instruerade honom att han skulle kontakta Bradley och säga att han ville ha sina 9000 pund tillbaka. För det var så mycket han hade betalat.
Mm.
Eftersom pingvinerna inte var i det skick han hade förväntat sig. Och Bradley gick med på det. Men han ville ändå diskutera saken. Förmodligen då förhandla för att han inte hade så mycket.
Just det.
Och Reese höll med, vi kan absolut förhandla, men kom till min gård. För att jag har svårt att lämna den, för att han hade ju andra djur att sköta om. Det bästa vore om Bradley kom hem till honom. Och det gjorde han. När Bradley kom hem till Reese väntade polisen såklart där. De informerade honom om att han var misstänkt för inbrott, stöld samt transport och försäljning av det jag översatt till särskilda arter.
Okej.
Okay. Ja, särskilda arter.
Mm.
Och han blev åtalad i sin födelsestad, vilket han tyckte var extra jobbigt.
Mm.
Bradley sa att han var oskyldig på samtliga punkter. Han stod framför domare Beverly Lant när häktningsförhandlingen hölls. Återigen hävdade han att han var oskyldig. Men när domaren räknade upp all den bevisning de hade, insåg Bradley att han inte skulle klara sig undan. Han hade ju på något sätt blivit tagen på bar gärning. Han meddelade domaren att han ville ändra sig. Och nu hade de också, eftersom han var misstänkt gången innan, med skedfåglarna och arorna, så började de titta på det igen. Så han var liksom åtalad för det också samtidigt. Även om de där bara hade liksom indicier. De hade inte några fysiska bevis. Men det han var åtalad för, det var stölden av 12 skedfåglar, 3 aror och 2 pingviner. Och 8 av skedfåglarna hade ju dessutom också dött.
Mm, så han har varit där flera gånger då, eller?
Nej.
Han tog med sig...
Det var så många.
Just det, han tog med sig arorna...
Första gången.
Ja. Men sålde han dem då?
Det vet jag inte.
Nej, för om jag minns rätt så hittade han en köpare till skedfåglarna.
Ja, precis. Arorna vet jag faktiskt inte. Okay. Jag läste inget mer om dem sen.
Ha.
Men att de återfanns i alla fall.
Hmm.
För man vet ju att de levde.
Mm.
Oklart.
Interesting.
Ja. Men rättegången gick rätt snabbt. Eftersom man hade erkänt handlade det mest om att räkna upp och dokumentera den bevisning som fanns.
Mm.
När rättegången var över och var dags för att fastställa straffet,
mm,
så spände domaren Lant ögonen i honom och sa att det handlar inte bara om stölden och pengarna som djuren var värda, liksom beloppet, för det var ju högt. Och det handlade heller inte om bara djuren och deras behov. Det handlade också om vilka djuren hade tagit. Just för att skedfåglarna tagit var de enda skedfåglarna i Storbritannien. Och de ingick dessutom i ett uppfödningsprogram som var till just för att få fram fler skedfåglar.
Mm.
Och pingvinerna var med på listan över
hotade djur.
Hotade. Arorna vet jag faktiskt inte. Bradley dömdes till 32 månader i fängelse. Alltså 2 år och 8 månader. Vilket innebär att om man inte redan har fått komma ut för tidigt eller för tidigare, så gör han det i dagarna nu.
Oj,
ja.
Nu kring påsk?
Ja, inte exakt kring påsk kanske. Jag vet inte exakt vilket datum man dömdes, men typ.
Aha.
Så då får vi hoppas att han håller sig på rätt sida av lagen framöver.
Verkligen.
När vi gör research så är ju vi, för nu talar jag för dig också, så är vi så nyfikna av oss att det ofta verkligen blir de här djupdyken vi pratar om ju.
Mm.
Och man kan liksom inte sluta läsa. Och så hittar man en ny artikel med en annan vinkel eller någonting lite likt, och så fastnar man i den. Ja. Och den här gången så fastnar jag alltså till slut för stölder av pingviner. Så trots att berättelsen om det här manusets huvudperson Bradley är slut, så är jag inte nöjd.
Okej.
Jag vill och tänker berätta om 2 andra fall där pingviner, 2 olika arter den här gången, av minipingviner har stulits.
Jaha.
Lite annorlunda mot vad vi brukar göra. Men
verkligen.
Så blir det idag.
Härligt.
De 2 kompisarna från Wales, den 21-årige Owen Jones och den 20-årige Carrie Mules, hade länge pratat om att åka till Australien tillsammans på en långsemester. En riktigt, riktigt lång resa. Och det här var vintern, våren 2012. Men en resa till Australien var dyrt. Kerry var murare och han bestämde sig för att utöka reskassan med att arbeta lite medan han var i Australien. Owen kunde inte riktigt göra samma sak. Han hade precis sagt upp sig eller blivit uppsagd, det vet jag inte, från marinen. Han var alltså en före detta soldat. Och hans kunskaper var inte riktigt lika lätta till att använda i det civila livet när det gäller liksom att få ett kvickt jobb i Australien. Han fick helt enkelt förlita sig på att hans sparpengar skulle räcka. Owen och Kerry använde de första veckorna till att resa runt, men efter det bestämde de sig för att stanna på guldkusten i Queensland ett tag. Om de inte stannade på ett och samma ställe ett tag, då skulle Kerry inte kunna jobba. Den 14 april hade de blivit inbjudna till ett strandparty. Det var en kul fest. Det var ljummet ute trots att det hade blivit sent och mörkret hade lagt sig. Och de träffade en 18-årig australiensisk man som de kom väldigt bra överens med. Kvällen gick och alkoholen flödade. De tre unga männen satt och pratade över fler och fler öl. Det här var en jättetrevlig kväll. Varför inte göra en ännu mer minnesvärd? De lämnade festen och tog sig till SeaWorld som låg inte särskilt långt därifrån. Och på något sätt, vilket jag inte vet hur, med tanke på att SeaWorld förmodligen har ganska hög säkerhet.
Ja, man får ju förmoda det nästan. Ja,
men på något sätt lyckades de bryta sig in.
Men det här tror jag nästan att jag känner igen. När sa du att det här var?
2012.
Ja,
det är ju ganska nyligt. De lyckades bryta sig in i alla fall utan att något larm gick. De smög sig lite vingligt till det som många ansåg var huvudbyggnaden eller huvudattraktionen.
Mm.
Alltså där delfinerna fanns. Eller överhuvudtaget, sjödjuren.
Mm.
Och killarna kom fram till att de hade alltid drömt om att göra det här. Som de hade sett pingvinskötarna göra när det var uppvisning. De hade velat simma med delfiner. Och sagt och gjort, de kastade av sig kläderna och hoppade i. De turades om att filma. Det här måste ju förevigas. Annars skulle polaren drömma aldrig tro dem. När de kände att de var nöjda med sitt simmande gick de för att titta på hajarna i det enorma akvariet. Där, alltså nu var de i alla fall tillräckligt nyktra för att fatta att det var inte läge att simma med hajar. Det var de helt ensam. Men någonting roligt måste man ju kunna göra här också. Och en sån där festlig och minnesvärd sak, det skulle ju till exempel kunna vara att ta ner en av brandsläckarna och spruta hela akvariet med hajarna liksom fullt. Det skulle kanske se ut som grädde på en tårta. Åh, så roligt. Jösses, vad kul. När de hade sprayat brandsläckaren tom tittade de på klockan. De hade varit här inne länge nu. Det smartaste var nog att sticka innan de blev upptäckta. Det var ett under att de inte redan hade blivit det ju. Jag kan säga redan nu att inga hajar kom till skada i det här manuset. Eller under den här händelsen.
Under det här manuset.
Så slipper du vänta till slutet.
Ja.
För det här kommer ju handla om pingviner. För att på vägen ut passerade de det område där de söta minipingvinerna vistades. Och den här sorten vet jag faktiskt inte vad den heter. Men det är de som oftast kallas för minipingviner. Mm. De är väldigt, väldigt små.
Mm.
Och när de kom förbi där så böjde sig någon av dem, oklart vem, ner och lyfte upp en av de små fåglarna ur sitt akvarium. Det var den 7-årige minipingvinen Dirk. Han var en del av ett uppfödningsprogram. Men det visste ju inte de. Man ska ändå inte skälla pingviner.
Nej, ja. Oavsett.
Oavsett. Men planen med, med det här uppfödningsprogrammet, det var att lyckas föda upp en större population för att sen kunna släppa ut dem i det vilda, förstås. Mm. Dagen efter så vaknade killarna upp minus australiensaren. Han var 18 år. De vaknade upp i sin hyrda lägenhet och mindes först ingenting. Huvudvärken bankade i pannan och de var enormt törstiga. När Owen och Kerry upptäckte att de inte var ensamma i lägenheten fick de en smärre chock. Hur i hela friden kunde det finnas en minipingvin i deras lägenhet?
Jättekonstigt.
Väldigt. Det mest kritiska nu var i alla fall att se till att pingvinen mådde bra. Och det förstod, så mycket förstod de i alla fall. Och då måste det mest brådskande vara att se till att den fick vatten. Och förutom att de fick dricka vatten så förstod den att de behövde det på kroppen också.
Mm.
Så att de började duscha av den regelbundet. När de kände att fjädrarna var liksom torra så duschade de. Och de matade den med de snacks de hade. Oklart vilka.
Det vill man nästan veta.
Lite så. Men efter några timmar så insåg de att så här skulle de inte kunna fortsätta. De kunde helt enkelt inte vara vårdnadshavare till en pingvin. Men nu var kidnappningen säkert upptäckt. Så att de kunde inte ta med sig pingvinen liksom under armen tillbaka och lämna tillbaka den. Då skulle de bli upptäckta. Istället gick de ut. De hade en liten kanal som mynnade ut i havet en kort bit från lägenheten. Alltså kanalen låg en kort bit från lägenheten, inte mynningen i havet.
Ja.
Ja. De släppte försiktigt ut Dirk. Som de förstås då inte visste hette Dirk.
Mm.
Men de hade inte gjort det här så diskret som de själva trodde. En bit bort stod ett par som utan att tveka ringde polisen. Det var inte normalt med det som såg ut som privatpersoner som gick omkring med en pingvin i en filt under armen.
De tyckte inte det, nej.
Nej. Och att släppa ut den i kanalen, det verkade inte alls bra. För där fanns bland annat krokodiler.
Mm.
Och innan de knappt hade hunnit tänka den här tanken så såg de en krokodil. Den tog sats och gav sig iväg efter Dirk. Men Dirk, som fick syn på den här, han var smart och han simmade väldigt, väldigt mycket snabbare än krokodilen. Snart var han säkert på land och krokodilen verkade inte orka ge sig efter honom. Och i samma veva så hade polisen och Animal Rescue, alltså ungefär djurräddarna, antar jag, hunnit fram. Owen och Carrie, som av oklar anledning hade stannat kvar på platsen, blev tagna om hand av polisen. Och Dirk blev omhändertagen av djurskötarna. Snart efter att djurräddarna hade hämtat Dirk så var Dirk tillbaka på SeaWorld. Och fick äntligen återförenas med sin partner Peaches.
Nej men, Peaches.
De två unga männen blev åtalade för inbrott och stöld av skyddat djur. De erkände sig skyldiga till brotten båda två. Domaren sa att hur idiotiskt allting de hade gjort än var på kvällen natten den 14 april så hade de inte haft ont uppsåt. Och de hade tagit hand om Dirk på ett bra sätt innan de gjorde det här då sista som inte var så bra. Men de hade verkligen försökt. Därför så undkom de båda fängelse med ett hårsmån. Med en hårsmån. Men de blev dömda att betala ett skadestånd på 1000 australiensiska dollar var. Vilket motsvarar lite knappt 7000 svenska kronor.
Okay.
Så det känns som ett ganska litet straff.
Ja, jo.
Men, ja. Och hur det gick för 18-åringen, den australiensiska 18-åringen har jag inte hittat. Men han åkte fast i alla fall. Men vilken dom han fick. Kanske samma.
Just det.
Nu har jag berättat om två olika typer av pingvinstölder. Med olika motiv kan man säga. Det vill säga en för pengars skull. Och en av knasighets skull, om man ska säga.
Ja, ja.
Och nu ska jag avsluta med att berätta om en person som hade ett helt annat motiv för att stjäla en pingvin.
Mm-hmm.
Året var 2014, alltså 2 år efter berättelsen innan. En 10-årig kille, som inte är namngiven men som vi kan kalla för Sam, bodde med sina föräldrar i staden Brantham i Suffolk i Storbritannien. De hade åkt till Frankrike på en minisemester. Och innan de tog bilen tillbaka till Calais för att ta färjan över till Dover bestämde de sig för att de skulle gå och besöka ett franskt zoo. De gick runt och Sam fick gå iväg en bit ifrån föräldrarna. Han var liksom en väldigt ordentlig kille. Bara han hela tiden var inom syn och hörhåll. Så att om de skulle ropa på honom så skulle han höra. Han stod en bra stund och tittade på minipingvinerna. De var så otroligt söta.
Mm.
Och hans föräldrar stod en bra bit bort med ryggarna vända mot honom. Ja, de var verkligen hemsöta, tänkte han en gång till. Men hade de det verkligen bra instängda på ett zoo? Sam tittade särskilt på en av dem. Den såg så ensam ut där den stod en bit ifrån de andra pingvinerna. De andra stod liksom i en klunga. Det verkar så sorgligt. Det verkar som att den lilla minipingvinen var utstött. Sam släntrade fram till ett litet dolt hörn av inhägnaden. Han tvekade lite, men sen drog han undan gallernätet och kröp in. Det kan ju inte ha suttit jättehårt fast då.
Nej.
Lika snabbt var han ute igen. Han var förvånad över att det hade gått så lätt. Pingvinen hade inte gjort minsta motstånd. Det var nästan som att den sov. Försiktigt satte Sam ner pingvinen i sin ryggsäck. Det var mjukt där inne. Han hade badkläder och en handduk där i. De hade precis badat innan. Han skyndade sig tillbaka till sina föräldrar. Han var så trött, sa hon och gäspade. Det hade varit en lång dag. Kunde de inte åka hem nu? Hans föräldrar tittade förvånade på varandra. De hade trott att de skulle få dra med sig honom från sot när de stängde. Men de gjorde som Sam hade bett om och åkte hem. Väl hemma gick Sam direkt upp på sitt rum för att vila. Han kom ner för att äta middag. Men sen sa han att, åh, jag är så trött. Och så gick han upp igen.
Mm. Undra varför,
precis. Dagen efter vaknade föräldrarna tidigt. Innan de väckarklockan hade ringt. De hade nämligen hört ett konstigt ljud uppifrån. Och nu hörde de att deras son badade där uppe. Det var märkligt. För de brukade få tjata på honom att ta ett bad. Och tvätta håret tillräckligt ofta. Men nu badade han självmant. Och dessutom jättetidigt på morgonen. Någon av föräldrarna gick upp för att säga god morgon. Och kollade så att allt var bra. För det här verkade verkligen märkligt. Och till den här förälderns minst sagt stora förvåning. Satt inte bara deras 10-åriga son i badkaret. Utan även en pingvin. Föräldrarna blev chockade och ringde direkt till någonting som jag översatte till djurräddningen här också.
Ja.
Som hämtade pingvinen, som i brist på bättre namn började kallas för Pingu.
Jaha.
Och hon, för det var en hon visade sig, hon togs till ett zoo i Colchester. Det zoot ligger ungefär 25 minuters bilresa från familjens hem, vilket gjorde pojken jätteglad. Då skulle han i alla fall kunna hälsa på den då och då, i alla fall tills den varit liksom tillbaka skickad till Frankrike.
Ja.
Sam var ledsen över att han inte hade fått ta den kvar, men innerst inne hade han ju förstått att det inte skulle gå. Det viktigaste var att han hade räddat den från sot i Frankrike. För han hade inte tyckt att den hade verkat må bra och inte hade några kompisar. Han förstod ju inte det här att den skulle skickas tillbaka.
Nej.
Men sen påbörjades i alla fall diskussioner om hur och när det skulle transportera tillbaka Pingu till Frankrike, alltså de berörda parterna. Men när de väl hade kommit så långt att de hade en plan, så hade Pingu fått vänner och verkade trivas jättebra på sitt engelska zoo. Så istället för att behöva åka tillbaka fick Pingu stanna, för att hon verkade ha det bra. Hon var inte ensam. Sam var supernöjd. Snipp, snapp, snut, så var den här faktiskt lyckliga historien slut.
Ja, vad roligt.
Så det här, det blev liksom en kombinerad berättelse av brott och föreläsning.
Ja, jag fattar.
Och jag hoppas att jag inte var för långrandig.
Nej, absolut inte. Jag tyckte det var den sista. Man satt ju liksom med ett leende på läpparna.
Ja, och jag ville så gärna sluta med den. För att det är ju,
fattar det.
Det här är ju sista berättelsen den här påsken.
Just det.
Så
lyckligt slut ändå.
Ett lyckligt
Pingu
slut.
Pingu fick sina nya kompisar och Sam blev glad och blev lite av en hjälte.
Ja, och jag trodde först att det här är intressant. Alltså det här är bara någon skröna liksom. Men det finns faktiskt någon typ av dokumentation. Och, ja.
När sa du att det hände?
2014.
Det är inte länge sedan.
Nej.
Så då måste det ju finnas dokumentation om det är sant, tänker jag.
Ja, det finns inga bilder, vad jag har sett. Men vill du se bilder på Dirk?
100%.
Här är han.
Hej Dirk.
Jag vet inte om jag sa det, men han är ungefär 30 centimeter. Alltså,
oj, det är som, inte mycket du.
Nej, det är väl som en viss modell på linjal är väl 30 centimeter.
Mm, det är det.
Så liten.
Ser man, tack snälla för de här berättelserna.
Ja, tack.
Jag som körde ett fall på två dagar, du är lite mer effektiv.
Lite mer effektiv.
Ja, vad ska jag säga?
Det var det att det gäller de flesta av de här fallen som handlar om djur. Det är svårt att hitta långa fall.
Mm, okej.
Okay.
Challenge accepted.
Mm. Men ja, det var allt för den här påsken. Tack alla ni där ute för att ni har lyssnat.
Mm.
Och ett extra tack till våra patrons som hjälper oss att göra de här gratisavsnitten.
Ja, det är så det funkar.
Det är så det funkar. Men det har varit jättekul, Sofia.
Har det verkligen varit. Tack snälla för bra manuskriveri. Det kanske blir Nobelpris på det.
Ja, vem vet. Tack själv. Det har varit super. Men nu hoppas vi på att vi kan lyckas ta ledigt och göra det här snart igen.
Verkligen.
Men tills dess.
Så ses vi på Patreon.
Ses på Patreon. Det gör vi.
Det gör vi. Mm.
Ha det bra allihopa.
Ha det bra. Glad påsk.
Glad påsk. Hej då. Så däremot så tänkte jag att jag skulle, eller tänkte att jag trodde, usch vad hemskt, jag trodde att jag skulle få Nobelpriset i litteratur. Åh gud, vilken hybris.
Det är jätteroligt. Ja. Det kanske blir en ny kategori att man kan få Nobelpris för manusförfattande.
Inom true crime.
Ja, alltså då vinner ju du.
Jag vet. Oh ja, vi vinner tillsammans Sofia. Du får dela priset. Åh, vad roligt.
Jag har ingen aning om vad det här för fall och jag skrattar så jag håller på att dö.
Ja, man får skratta i det fallet.
Får man det?
Eller ja. Ja, det är både och, men det är inte okay. Jättehemskt.
Nej, okej. Okay. Men jag ska sluta nu, du ska få fortsätta.
Ja, okej. Okay. Vart var jag ens? Jo. Ja,
han hade en dröm, han ville jobba med sitt intresse fåglar. Mm. Kolla, jag lyssnar.
Bra. Och personerna som Avia, Akvar, Akva. Åh, oh, gud!
Åh! Oh!